Seriemördarpodden, Richard Ramirez, del 4. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Klippning har gjorts av David Davva Persson. Och avsnittet är uppläst av mig, Dan Hörning. Varning! Har ni lyssnat så här långt så vet ni att avsnittet om Richard Ramirez innehåller detaljerade beskrivningar av våldtäkter och mord på barn, vuxna och pensionärer. Känsliga lyssnare ombeds stänga av nu och söka upp några mindre obehagliga avsnitt. Det finns mindre obehagliga avsnitt. Få seriemördare är lika obehagliga som The Night Stalker. Innan vi sätter igång så vill jag säga att jag jobbar vidare i min karantänstudio och jag försöker ge er färska avsnitt trots den pågående pandemin. Jättestort tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Jag är fullständigt beroende av det och jag tackar er jättemycket för ert stöd. Vill ni stödja Seriemördarpodden och få tillgång till Seriemördarpodden Premium, gå till Patreon och sök på Seriemördarpodden. När vi senast lämnade Richard Ramirez hade han begått 8 mord. Eller för att vara helt trogen kronologin, 7 stycken mord. Hans 8:e mordoffer, den 83 år gamla Mabel Bell, dog inte omgående. Utan först efter en tids sjukhusvistelse den 17 juli 1985. Men efter attacken mot Mabel Bell och hennes syster Nettie Lang den 29 maj tänkte inte Richard lugna ner sig alls. Redan nästa kväll, den 30 maj, var han ute på vägarna igen och han letade efter nya offer. Han körde samma stulna bil, samma Mercedes som han åkt hem till Mabel och syster Nettie med. Han hade skaffat sig till vapen utöver sin 22-kalibriga automatpistol, var han nu även utrustad med en 25-kalibrig pistol. Det kan vara intressant att spekulera i om Richard vid det här laget hade utvecklat en paranoia. Att han var väldigt rädd för att åka fast. Just denna kväll hade han nämligen placerat flyttkartonger fyllda med böcker i baksätet på Mercedesen. Han hade nämligen sett en film där han hade lärt sig att det här var ett utmärkt skydd om någon jagade en och sköt mot en från en bil bakifrån. Flyttkartonger fyllda med böcker är ju relativt bra på att stoppa kulor. Richard körde denna kväll runt i stadsdelen eller staden Burbank i Kalifornien. 2018 bodde det nästan 104 000 invånare i Burbank, 1985 runt 87 000. Burbank är en del av storstadsområdet runt Los Angeles. Los Angeles är en väldigt utspridd stad. Burbank är känt som världens mediehuvudstad, the media capital of the world. Detta för att några av världens största mediekoncerner har sina säten här. Nämnas kan till exempel Warner Brothers, Disney, Cartoon Network och Nickelodeon. Richard parkerade godtyckligt på North Avon i Burbank klockan 4 på natten. Lika godtyckligt tog han sedan en promenad tills han kom till Beers hus med stora fönster. Exakt hur godtyckligt allt det här var kommer vi snart att få veta mer om lite längre fram under den här nattens händelseförlopp. Om man jämför The Night Stalker, alltså Richard, med The Original Night Stalker, alltså Jarons Joseph DeAngelo, verkar Richard Ramirez inte alls ha varit en seriemördare som la någon vidare möda på planering. Men i vilket fall, han verkade fastna för just det här huset och kanske var det för att det låg palmer omkring det och det täckte huset med skuggor som skulle dölja Richard när han gjorde inbrott. Richard tog sig till husets baksida. Samtliga fönster var låsta, men det fanns en dörr som ledde till husets kök och denna dörr hade en hundlucka. Richard kunde utan problem sträcka in handen genom hundluckan så långt att han lätt kunde låsa upp dörren från insidan. Med sin 22-pistol i ena handen och en ficklampa i den andra gick han in. I detta hus bodde den 42 år gamla kvinnan Carol Kyle tillsammans med sin 11-årige son som kan kalla för Jack. Richard smög runt i huset ett tag för att skaffa sig en uppfattning om det och försäkra sig om att han inte skulle utsättas för några besvärliga överraskningar. Sen gick han in i Carol Kyles sovrum. Han lyste henne i ögonen med ficklampan och började knuffa på henne. Vakna slyna och skrik inte, för att döda jag dig. Inte ett jävla ljud vill jag höra. Carol vaknade till. Richard satte pistolen mot hennes huvud. Fattar du? Carol svarade lugnt. Jag fattar. Vilka fler är i huset? Det är bara min 11-årige son, svarade Carol. Och var är han då? Han är i sitt rum. Carol var en utbildad sjuksköterska och hade erfarenhet av att behålla lugnet i nödsituationer. Alltså lyckades hon vara rätt samlad när Richard slet upp henne ur sängen och kommenderade henne att ta dem till sonens rum. När hon var utanför Jacks sovrum sa Richard åt Carol att lägga sig på golvet och att ligga still om hon inte ville dö. Hon gjorde som hon blev tillsagd. Richard gick in i Jacks sovrum och lutade sig över den 11-årige pojken. Jack vaknade omgående. Richard satte pistolen mot hans huvud och väste. Du rör inte. Titta inte på mig och rör inte. Men det här blev alldeles för mycket för Carol att bara ligga och lyssna på. Hon rusade in i sovrummet och kastade sig mellan Richard och sin son. Och hon skrek, snälla gör inte illa honom. Ta vad du vill ha, men snälla gör inte illa honom. Richard ställde sig upp och skrek, titta inte på mig. Han hade med sig ett par handklovar som han satte fast på både Carol och Jack så att de satt fast i varandra. Han ledde dem till en större garderob i hallen, öppnade, knuffade in båda två där och stängde. Men sen kom han på sig själv. Han öppnade garderobsdörren igen och frågade Carol, du har inga vapen där inne, eller hur? Nej, nej, bedyrade Carol. Jag äger inte ens några vapen. Men det trodde inte Richard på. Han tog med Carol och Jack till Carols sovrum, beordrade dem att lägga sig på golvet och täckte sedan över dem med ett lakan. Och sen var det dags för Richard att sätta igång med att plundra genom huset. När han för stunden kände sig klar med det beordrade han in Carol och Jack i garderoben igen. Mamman och sonen kunde höra hur han pratade med sig själv utanför. Var är de? Var är de? Var är de? Richard upprepade det där ett antal gånger samtidigt som han fortsatte att röja runt. Sen kom han tillbaka till garderoben, lösgjorde Carol och satte fast Jacks händer med handklovarna bakom hans rygg. Han släpade sen Carol i håret tillbaka till hennes sovrum. Vad har du dina smycken? Frågade Richard. Jag ger dig precis det du vill ha, svarade Carol. Bara du inte gör illa mig och mina barn. Richard blev förvånad. Mina barn? Hur många barn har du egentligen? Det är min son och min dotter, svarade Carol. Men var är hon då? Hon sover över hos en kompis. När kommer hon hem? Inte förrän imorgon. Då kanske jag ska vänta här tills imorgon då. Sen fortsatte Richard. Var är pengarna? Och var är smyckena? Och titta inte på mig, din hora! Det finns ett smyckeskrin i min byrå, svarade Carol och gick fram till byrån. Hon öppnade översta lådan och stoppade ner sin hand i den. Nej, stopp! Utbrast Richard, antagligen extra försiktig på grund av tidigare erfarenheter. Lyft din hand ur lådan långsamt med fingrarna särade, annars dödar jag dig! Carol lydde. Richard skrek, du gör ingenting som jag inte säger åt dig att göra, fattar du? Carol nickade till svar och undrade sedan om han kunde lämna huset ifall hon gav honom någonting riktigt värdefullt. Richard gick med på det. Carol tog av sig vad hon hade runt sin hals. Det var ett halsband av guld med en berlock föreställandes en tår gjord av diamant. Diamanten hade tidigare suttit på Carols bröllopsring. Men två år efter sin mans död 1979 i en flygplansolycka hade hon låtit göra om ringen till denna berlock. Richard tog emot halsbandet och stoppade i fickan. Sen band han Carol med ett par strumpbyxor och täckte hennes huvud med en kudde. Därefter återgick han till att plundra runt i sovrummet. När han var klar med det insisterade han på att Carol skulle säga var resten av husets värdesaker var någonstans. Hon förklarade att halsbandet som hon hade gett honom var det enda riktigt värdefulla smycket som hon ägde. Richard ville inte gå med på det, för han ansåg att huset som Carol bodde i skvallrade om att hon var rik. Carol förklarade dock att hon hade fått huset efter sin mans död och att det inte alls var som det kanske verkade, för hon var faktiskt inte alls rik. Vidare bad hon honom återigen att inte göra illa henne eller hennes son. Richard svarade: "Var inte orolig. Så länge du gör som jag säger kommer ni båda att klara er." Med våld slet Richard av Carols nattlinne och sen hennes underkläder. Han drog ner sin gylf och tvingade henne att ge honom oralsex. När han sedan skulle påbörja en vaginal våldtäkt sa Carol att hon för tillfället menstruerade och att hon dessutom led av en sjukdom, men källorna uppger inte vilken. Richard sa bara åt henne att hålla käften och påbörjade våldtäkten. Han vände sedan på henne och våldtog henne analt. Därefter ville han fortsätta plundra sovrummet för att verkligen försäkra sig om att inga värdesaker var undangömda någonstans. Han genomförde sedan ytterligare en anal våldtäkt på Carol. Svettig gick Richard till köket för att dricka vatten. När han kom tillbaka sa han till Carol: "Du är inget dåligt knull för din ålder." Carol tackade honom för detta, noggrann, att hon skulle vara medgörlig och att inte på något sätt göra honom upprörd. Hon litade på sin erfarenhet. Hon hade arbetat med patienter som hade haft svåra psykiska problem. Hon visste att ett bibehållet lugn skulle kunna bli hennes räddning. När det hade blivit gryning bestämde sig Richard för att ge sig av. Han frågade Carol om en vägbeskrivning till närmaste motorväg. Han verkade lite förvirrad. Carol bestämde sig för att försöka tala djupare med honom. "Du måste själv ha haft ett väldigt hemskt liv för att kunna göra så här mot mig." Richard svarade: "Ja, du har tur att jag låter dig leva, för jag har dödat massor av människor, vet du." Sen skrattade Richard rått och fortsatte: "Jag tänker ta in din son hit nu." Carol hajade till och sa: "Men låt honom inte se mig naken så här, han har redan varit med om så många hemska saker." Richard gick fram till Carol och skar loss strumpbyxorna som fjättrade hennes handleder. Medan han gjorde det sa han: "Titta inte på mig, för då skär ut ögonen på dig." Och det här var ju lite extra läskigt eftersom vi vet att Richard kunde skära ut ögonen på folk. Han gjorde det på Maxine Zazara i avsnitt 3. Richard kastade sedan ett nytt nattlinne till henne som hon kunde ta på sig. Han hämtade sedan Jack i garderoben och tog in honom i sovrummet. Där satt han återigen fast Carol och Jack tillsammans, denna gång så att de satt fast i sänggaven. Han la sedan nyckeln till handklovarna ovanpå byrån i sovrummet. Han förklarade för Carol att hennes dotter kunde frigöra dem när hon kom hem. Och sen sa han: "Säger du någonting om vem jag är till någon så kommer jag skicka hit mina vänner. Om någon undrar, säg att jag hade en mask på mig. Och kom ihåg, jag vet ju var du bor nu." "Jag ska inte berätta för någon", svarade Carol. Richard såg sig om. "Är vi i Glendale nu förresten?" "Nej, vi är i Burbank", svarade Carol. "Åt vilket håll är motorvägen nu igen?" "Åk till hörnet och sväng sen till höger", förklarade Carol. "Nej, just det", sa Richard. Sen lämnade han huset och Carol kunde höra hur en bil startade och åkte iväg. Det är anmärkningsvärt vilket bristande lokalsinne Richard Ramirez verkar ha. Men en incident som denna talar verkligen för, som vi ju tidigare sa, att han utförde många av sina brott helt godtyckligt. Det går bara att spekulera i hur mycket drogpåverkan och hans instabila mentala tillstånd i övrigt spelade in. Skillnaden mellan honom och The Original Night Stalker är ju verkligen stor i det här avseendet. Så som Carol och Jack satt fast i sänggaven lyckades Jack nå telefonen på nattduksbordet. Richard hade skurit loss själva luren från telefonen. Men vid den här tiden i Los Angeles fanns det ett system som gjorde att polisen automatiskt skickades till platsen som ett 911-samtal kom ifrån. Carol och Jack kunde alltså ringa till polisen och kalla på dem utan att behöva prata med dem. De kunde ju inte prata eftersom de inte hade någon lur. Polisen kom till platsen och frigjorde Carol och Jack vid 6-tiden på morgonen. Burbank-polisen gjorde ingen omedelbar koppling till några andra inbrott, rån eller våldtäkter. Carol fick hjälpa polisen att göra en fantombild Men hon hade otur och fick en tecknare som inte riktigt kunde fånga det hon beskrev. Hon sa själv senare att hon inte alls var nöjd med resultatet. Fantombilden liknade inte hennes gärningsman. Någon gång tidigt i juni försökte Richard ta sig in i ett hus i staden Pico Rivera som också ligger i Los Angeles County. Men det han inte visste var att huset han höll på att bryta sig in i tillhörde en vice sheriff vid namn John Rodriguez. John sov alltid med en laddad revolver på nattduksbordet. Richard försökte få upp ett olåst fönster på sidan av huset, men fönstret satt som fastklistrat på grund av torkad målarfärg. När han väl lyckades få upp fönstret hade han fört så mycket oväsen att vice sheriffens fru Susan Rodriguez, som låg och sov på vardagsrumssoffan, hon hade vaknat. Hon ropade på sin man och undrade om det var han som förde så mycket oväsen. John vaknade, tog sin revolver och kom in i vardagsrummet. Han sa att det inte var han som hade fört oväsen. Nu hade allting gått så långt att Richard inte ansåg det smart att ta sig in i huset längre. Och apropå modus operandi skulle han ju nu inte kunna överraska sina tilltänkta offer. De var alerta och på sin vakt. Så han gav sig av. Man kan ju fråga sig vad som hade hänt om Richard hade kommit längre den här gången. För han hade då konfronterats med en vaken vice sheriff med en revolver i handen. John Rodriguez pratade senare med media och sa: "Jag hade lätt dödat honom." Många människor hade varit glada ifall John Rodriguez hade skjutit Richard där. Den tidigare nämnde polisen Jill Carrillo, som inofficiellt arbetade med Night Stalker-fallet tillsammans med Frank Salerno, blev meddelad Burbank-polisen om det som hade hänt. Carrillo blev exalterad av två anledningar, en negativ och en positiv. Den negativa anledningen var att det här var ett bostadsområde där han själv hade släktingar. Hans mamma och hans systrar bodde i Burbank. Den positiva anledningen var att Burbank-polisen hade identifierat ett ytterst tydligt skoavtryck utanför fönstret. Skoavtrycket var från en joggingsko av märket Avia. Det var samma storlek som de skoavtryck som hade hittats på brottsplatserna hos paret Sassara och paret Doy. Carrillo och Salerno visste nu att det här rörde sig om samma gärningsman. Intressant nog skulle inte dröja särskilt länge efter det här misslyckade inbrottsförsöket som Richard Ramirez återigen kom i nära kontakt med polisen. Och håll i er nu, för det här är hårresande. I området Eagle Rock i nordöstra Los Angeles försökte Richard redan samma kväll kidnappa en ung kvinna. Det finns ytterst lite information om det här kidnappningsförsöket, men det misslyckades rejält. Kvinnan slog sig fri ur Richards armar, skrek allt vad hon kunde och sprang därifrån. Dessutom såg en granne det här och ringde polisen. Richard körde därifrån så fort han kunde, men den höga hastigheten var någonting som Los Angeles-polisen John Stavros vid LAPD uppmärksammade. Richard hade kört ut på motorvägen och körde rakt förbi ett rödljus. John Stavros satt på sin motorcykel och slog på sina sirener. Han körde lätt i kapp Richard. Stavros gestikulerade åt Richard att svänga av vägen. I panik såg Richard till att kasta ut både sin pistol och 30 gram marijuana genom fönstret. Och det såg inte konstapel Stavros alls. Richard körde in till sidan av vägen och parkerade. Hans plan var att han skulle ta smällen av att köra en stulen bil och åka dit för det, men polisen kunde omöjligtvis sätta fast honom för något mera nu när han hade lyckats göra sig av med pistolen och knarket. Det här var nämligen inte längre Mercedesen som han hade den 30 juni. Han hade gjort sig av med den och istället stulit en Toyota. Stavros frågade Richard efter hans körkort. Richard förklarade att han hade glömt sin plånbok hemma. Stavros beordrade Richard ur bilen och sa åt honom att sätta händerna på biltaket. Richard gjorde som han hade blivit tillsagd och muddrades. Stavros kunde inte hitta någonting anmärkningsvärt i Richards kläder. Stavros sa: "Okej, ge mig ditt namn. Jag rapporterar in det. Om allt verkar vara i sin ordning kommer jag att släppa dig med böter." Richard gav Stavros ett påhittat namn och en adress som han mindes från downtown. Men det var ingen adress som ledde till honom. Stavros återvände till sin motorcykel för att rapportera in Richards fortkörning. Men när han gjorde det kom det ett meddelande över polisradion som nämnde en stulen Toyota. Alltså den som Richard just nu körde och som Stavros hade stannat. Meddelandet gav dessutom följande beskrivning av gärningsmannen. Det är en mexikan med svart hår. Stavros lyssnade inte på polisradion. Men det gjorde Richard Ramirez. Richard hörde radiomeddelandet klart och tydligt och insåg att nu behövde han handla snabbt. Stavros vände plötsligt tillbaka till Richard utan att ha rapporterat in trafikförseelsen och sa: "Förresten, du är inte den där killen som mördar folk i deras hem, eller hur?" "Nej," svarade Richard. "Inte en chans, mannen. Alltså, när ska ni sätta fast den här jäveln förresten? Hur kan han få hålla på bara sådär?" Stavros svarade: "Vi kommer att ta honom." Richard spelade besvärd: "Jag hoppas verkligen det. Jag har en fru, vet du." Stavros tittade länge betänksamt på Richard. "Är du helt säker på att du inte är mördaren?" "Kom igen, mannen," sa Richard bestört. "Jag menar, kom igen. Det är inte jag." Stavros såg på honom några sekunder och gick sen tillbaka till sin motorcykel. Och nu, medan Stavros hade ryggen vänd bort från honom, så lade Richard benen på ryggen. Han sprang för allt han var värd. Stavros upptäckte det, kastade sig på sin motorcykel och körde efter. Men Richard gjorde det svårt för honom. Han hoppade över ett staket, sprang över en gård, in i en gränd, bytte till ytterligare en gränd, lyckades hoppa på en buss och kom undan. Stavros återvände snopen till Richards bil, den stulna Toyotan, och sökte igenom den. Han hittade en plånbok som innehöll $100. Han hittade också en liten telefonbok med 6 stycken olika telefonnummer, samt en kallelse till en tandläkare vid namn Dr. Peter Lung. Stavros lyckades komma fram till att bilen var stulen och den bärgades till ett av polisens förvaringsutrymmen utomhus. Av någon outgrundlig anledning, förmodligen på grund av polisens budget, togs inte några fingeravtryck från bilen. Även om Stavros inte kunde veta att mannen som han just hade mött faktiskt var The Night Stalker, var mannen i fråga ändå efterlyst för ett kidnappningsförsök. Toyotan blev stående hos polisen i stekande sol, vilket fick fingeravtrycken att försämras så pass att de inte längre gick att lyfta. Richard Ramirez 9:e mordoffer skulle bli den 31 år gamla lärarinnan Patty Elaine Higgins, som bodde ensam i Arcadia i Los Angeles. Märkligt nog nämns inte Peggy i alla källor. Till och med en välbesökt sida som Wikipedias Richard Ramirez-sida saknar henne bland offren. Men hon nämns i Philip Carlos bok The Night Stalker och hon är registrerad på Find a Grave. På Find a Grave kan man läsa att hon blev angripen, rånad och mördad i sin lägenhet. Hon hittades med ett grovt knivhugg i halsen som var direkt dödande. Dessutom var hennes underkläder neddragna bak till och hon hade blodiga skrubbsår på knäna, vilket tydde på att hon hade utsatts för en anal våldtäkt. Detta mord skedde den 28 juni. Den sommaren i Los Angeles som började med juni 1985 var en av de varmaste i Los Angeles på 100 år. Den 28 juni var temperaturen 39 grader. Los Angeles var inte lamslaget bara av en fruktansvärd seriemördare utan även av olidlig hetta. Den 2 juli bröt sig Richard in hos den 75 år gamla kvinnan Mary Louise Cannon. Mary var farmor till 5 barnbarn. Hon bodde också i Arcadia. Det kan ju verka lite dumdristigt av Richard att återvända till Arcadia bara 4 dagar efter att han mördade Patty Elaine Higgins i Arcadia. Men han tänkte att han var jättelistig. Polisen skulle inte vänta sig det här. Det var alltså ett säkert kort. Mary Cannons hus var ett hus i ranchstil. Richard kunde utan besvär ta sig in genom ett olåst fönster på husets framsida. När han hade kommit in och rekat och upptäckt att endast en äldre dam befann sig där blev han jättearg. Han hade varit på humör för en yngre kvinna. Han gick in till Marys sovrum, tog en stor vit bordslampa från hennes nattduksbord och drämde den i huvudet på henne. Mary vaknade omedelbart och började skrika. Richard slog henne i huvudet med sina knytnävar gång på gång på gång tills hon blev medvetslös. Han gick sedan ut i köket och hämtade en stor kökskniv. Väl tillbaka i sovrummet började han hugga Mary i halsen om och om igen. Det här gjorde honom upphetsad. Han fann framförallt tillfredsställelse i att vrida runt kniven där den satt nerstucken i Marys hals. Mary Louise Cannon dog tämligen omedelbart av de här knivhuggen. Richard tvättade av sig blodet som hade stängt ner honom inne på toaletten. Han genomförde sedan en snabb plundring och lämnade huset med ett okänt antal värdesaker. Mary Cannon hittades klockan 8 på morgonen nästa dag av sina grannar. De anade oråd när de såg att skärmen till ett av fönstren på hennes hus låg på gräsmattan på husets framsida. Mary Cannon var Richard Ramirez 10:e mordoffer. På den här brottsplatsen kunde Jill Carrillo och Frank Salerno hitta ytterligare AVS-skoavtryck. De avtrycken matchade de tidigare. Sammanfattningsvis hade polisen nu alltså skoavtrycken, de återkommande signalementen, såsom obehaglig kroppsodör, dålig andedräkt, dåliga tänder, mörkt lockigt hår, förstörda eller urkopplade telefoner, plundrande, likheten mellan de knivsår som offren hade fått, matchande kulor och att förövaren nästan alltid bar handskar. Det här var tillräckligt för att fallet skulle kunna bli officiellt och för att Frank Salerno skulle kunna sätta ihop en specialstyrka vars enda mål var att sätta fast The Night Stalker. Vi bör nämna att han inte var känd som The Night Stalker för allmänheten utan bara för polisen. Media kallade honom för The Valley Intruder. Den 5 juli, 3 dagar efter mordet på Mary Cannon, var Richard återigen ute på mördarstråket. Han körde först till Arcadia för 3:e gången. Han resonerade precis som tidigare. Polisen skulle garanterat inte räkna med att han skulle slå till igen en 3:e gång i Arcadia. Men det hade polisen räknat med. Han såg direkt att det fanns så mycket poliser i området att han bestämde sig för att åka någon annanstans. Han styrde mot San Gabriel Mountains, de berömda kaliforniska bergen som ni kanske kommer ihåg från avsnitten om The Toolbox Killers. Richard kom till slut till en adress som heter Arno Drive. Han parkerade där och klev ur bilen. Bostadsområdet var det fina slaget med villor som hade pool. Richard bestämde sig för ett stort vitt hus med gigantiska fönster som låg uppe på en kulle. För att nå ytterdörren gick man upp för en 18 steg lång tegeltrappa. Richard gick upp för trappan och kunde ta sig in genom ytterdörren utan att lyfta ett finger, för den var dessvärre olåst. Lås alltid dörren. I det här huset bodde herr och fru Bennett och deras 2 barn. Dottern Whitney, 16 år gammal, och sonen James, 18 år gammal. Samtliga 4 familjemedlemmar låg och sov. När Richard hade rekat klart huset och konstaterat att det inte fanns någon omedelbar fara för honom bestämde han sig för att gå till sin bil och hämta ett däckjärn som han hade i bagageluckan. Det skulle vara smartare att oskadliggöra familjen med ett däckjärn än med en högljudd pistol. När han återvände till huset bestämde han sig för att först gå in till den 16-åriga Whitney, som dessutom var den första personen han hade sett i huset. Han började med att rota igenom hennes nattduksbord efter värdesaker. Sen höjde han däckjärnet ovanför Whitneys huvud, satte sin ena hand för hennes mun och började sedan mata slag efter slag mot hennes huvud. Först vaknade Whitney till, men de följande slagen fick henne att tappa medvetandet. Richard upplevde att det var någonting som inte riktigt stämde här. Han hittade ingen njutning i att skada någon med ett däckjärn. Det var jättetråkigt. Han ville skada flickan med en kniv. Så han tog sig till husets kök och började leta efter en kökskniv. Det fanns ingen bra kniv som han tyckte passade, så han återvände med endast däckjärnet i handen. Nu tänkte han våldta Whitney, men han bedömde att det fanns en risk att hon skulle vakna till av det. Det verkade mer praktiskt, tänkte Richard, att döda henne innan våldtäkten. Han tog sladden till en telefon som stod vid Whitneys säng, satte sig gränsle över henne medan hon låg medslös på mage och började strypa henne med sladden. Och nu blir det konstigt. Det här är någonting som har med Richard Ramirez ytterst subjektiva upplevelse att göra. Medan han ströp Whitney såg han hur det började komma gnistor från telefonsladden. Möjligtvis inget konstigt. Men direkt efter det tyckte sig Richard se en blå dimma som steg från Whitneys kropp. Richard har berättat att han uppfattade det här som att Whitneys själ lämnade hennes kropp. Och han blev så bestört av den här övernaturliga synen att han släppte taget om telefonsladden. Detta fick Whitneys kropp att dra in ett så djupt andetag att hon vaknade till. Nu blev Richard upprörd. Det här såg ut som att Gud hade gripit in. Och Gud ville han ju inte veta av. Han var ju på Satans sida. Så han lämnade huset i panik. Han kastas in i sin stulna bil och körde genast därifrån. Whitney tappade återigen medvetandet och sov eller var medvetslös till 5:45 på morgonen. När hon vaknade förstod hon inte vad som hade hänt med henne, men hon mådde definitivt inte bra. Hon kom inte ihåg någonting av attacken. Hennes huvud värkte och dunkade. Men när hon såg allt blod kring sig förstod hon att någonting hade hänt. Hon började skrika och gråta hysteriskt. Hon stapplade till sina föräldrars sovrum och kollapsade utanför det. Föräldrarna hörde henne och skyndade sig ut. Synen som mötte dem gjorde dem helt förfärade. Deras dotters ögon syntes inte. De var helt igensvullna. Hela hennes huvud hade svullnat till nästan dubbla storleken. Och det var blod överallt. Föräldrarna ringde genast polisen. Whitney överlevde och hon blev helt återställd. Men läkarna som behandlade henne sa att det var ett mirakel. Whitney behövde hela 478 stygn i huvudet. Whitney kunde dessvärre inte förse polisen med någon detaljerad information. För henne hade upplevelsen bara varit att hon hade vaknat på morgonen helt sönderslagen. Däremot säkrade polisen ett blodigt skoavtryck i Whitneys rum. Och det skoavtrycket stämde med Avia-skorna från tidigare brottsplatser. Polisen visste nu att det var The Night Stalker som hade anfallit Whitney. Den 7 juli kom Richard till East Andrick Street i Monterey Park. Ytterligare en del av Los Angeles County. Han parkerade sin bil här, han klev ut och påbörjade en liten promenad. Han kom till ett ljusgult hus vars tomt doldes ordentligt av skuggor från ett stort ekträd. Jättebra, tänkte Richard. Han provade ytterdörren, men den var låst. Ett fönster till vänster om ytterdörren visade sig dock vara olåst. Han klev in och han var tyst som en mus, som han nästan alltid var. Han hade brutits in hemma hos Joyce Lucille Nelson. Joyce var en 61 år gammal kvinna med barn och barnbarn som såg fram emot sin pension och all tid hon hade tänkt spendera på olika golfbanor. Joyce älskade golf. Richard upptäckte snabbt att Joyce låg och sov på vardagsrumssoffan. När han hade försäkrats om att ingen annan befann sig i huset gick han fram och väckte henne med en av sina beprövade metoder, med en pistol tryckt mot huvudet. Joyce vaknade och utbrast: "Herregud, vem är du? Vad vill du?" Richard skrek: "Titta inte på mig, kärring. Gör bara som jag säger så kommer du klara dig." Richard slet tag i Joyce hår och släpade henne mot sovrummet. Men Joyce var en pigg och stark 61-åring. Hon gjorde motstånd. Richard blev jättearg. Han slog henne i huvudet med sin knytnäve så att hon föll till golvet. Han ställde sig sen över henne och måttade slag efter slag mot hennes huvud i snabb takt tills Joyce förlorade medvetandet. Därefter släpade han in henne genom sovrumsdörren och ställde sig och sparkade henne i huvudet så många gånger att hon till slut avled. Han började plundra runt och lyckades stjäla både en videobandspelare, smycken, armbandsur och en radio. Med stöldgodset i bilen fortsatte Richard kvällens jakt på potentiella offer. Han körde runt i området Alhambra och sen i området Rosemead. Ingenting kändes riktigt rätt, så han körde tillbaka till Monterey Park. Han räknade kallt med att ingen ännu hade hittat Joyce. Och han hade rätt. Klockan var nu cirka 03:00 på natten. På Hollywood Oak Drive bröt han sig in hos den 63 år gamla och ensamstående psykiatrisköterskan Sophie Dickman. Hon vaknade innan Richard hade hunnit fram till hennes säng. Det gjorde honom jättearg. Han skrek: "Titta inte på mig! Inte ett jävla ljud! För då dör du, fattar du? Och när Richard säger fattar du där så sa han på engelska under motherfucking stand. Men vi lyckades inte översätta det. Richard satte sedan fast Sophie med medhavda handklovar och drog sedan ett örngott över hennes huvud. Han tog henne till ett av de två badrummen i huset och tryckte ner henne mot golvet. Han stängde dörren, gick sedan runt och kopplade ur alla telefoner och började därefter plundra genom rum efter rum. Han hittade ingenting av värde, men han torterade Sophie tills hon berättade att hon hade smycken och ädelstenar gömda i ett medicinskåp. När Richard hade stoppat på sig smycken och ädelstenar tog han Sophie tillbaka till sovrummet, slet av henne kläderna och sa åt henne att sära på benen. Hon gjorde det och Richard försökte våldta henne analt, men han kunde inte få erektion. Han tog av henne den ena handkloven och satte fast den i sänggaven. Sen försökte han våldta henne igen, men det gick inte alls. Han återgick därefter till att plundra runt, men han hittade ingenting värdefullt. Så han frågade Sophie, vad har du resten av dina smycken? Sophie svarade, men jag har ingen mer, det svär jag. Vem svär du vid? Frågade Richard. Men jag svär vid Gud. Du måste svära vid Satan, insisterade Richard. Men jag svär vid Satan, sa Sophie motvilligt. Richard samlade ihop de värdesaker han hade stoppat på sitt örngott och sa sen till Sophie. Skrik inte, för ingen oväsen, för då kommer jag tillbaka och dödar dig. Kom ihåg, jag vet var du bor nu. Sen lämnade han huset. Sophie tog efter tid modet till sig, lyckades upp sitt sovrumsfönster och började ropa efter sin granne som var polis. Och det blev hennes slutliga räddning. Det var efter attackerna i Monterey Park mot Joyce Nelson och Sophie Dickman som polisen för första gången gick ut i media med att de faktiskt jagade en seriemördare. Och det var nu pressen började kalla honom för The Night Stalker. Innan dess hade han ju främst varit känd som The Valley Intruder. Men det var nu som medierapporteringen verkligen tog fart när journalisterna visste att polisen officiellt jagade en seriemördare. Och media uppmärksammade också att Frank Salerno ju tidigare löst Hillside Strangler-fallet, så det här var inte hans första seriemördare. Den ökade medierapporteringen fick stora effekter på Los Angeles invånare. Det blev en extremt lukrativ period för vapen- och låsförsäljare. Dessutom började många måla om sina hus, för de hade fått veta att de flesta husen som Night Stalker hade valt ut hade varit beige. Och det var i allt det här mediatumultet som poliserna Gil Carrillo och Frank Salerno för första gången fick höra talas om den där kallelsen till en tandläkare som hade hittats i den bil som den kanske lite mindre uppmärksamma konstapel Stavros hade stoppat tidigare i juni. Dr. Peter Lung, som var tandläkaren i fråga, kontaktades och han kunde berätta för polisen att hans patients tänder var i så dåligt skick och patienten hade så ont att Dr. Lung inte tvivlade en sekund på att patienten skulle komma tillbaka. Polisen ville ha civilklädda poliser sittandes på tandläkarkliniken. Det tyckte Dr. Lung var besvärligt, men han gick med på det. Men han sa också att det måste vara asiatiska poliser eftersom han trodde att poliser av ett annat ursprung skulle väcka för stor uppmärksamhet. Märk väl att ingen ännu visste vem mannen hon letade efter faktiskt var. Richard Ramirez hade uppgivit ett falskt namn för sin tandläkare. Han hade kallat sig Richard Mina. Den 20 juli 1985 hade Richard bestämt sig för att ta sina blodiga illdåd till en ny nivå. Han njöt av att läsa de artiklar och notiser som skrevs om hans brott och han var nu inställd på att kasta ved på den eld som var löpsedelssensationen The Night Stalker. Han ville helt enkelt göra någonting nytt för sina fans, kände han. Han besökte en knivaffär vid namn Ross Cutlery i downtown och där köpte han en machete. Hans plan var att han skulle halshugga sina nästa offer med machete och sen lämna deras huvuden utanför huset. Richard stal en Toyota som han sedan körde till Glendale. Glendale var ett stort område med 170 000 invånare 1985. Vid denna tid var Glendale den tredje största staden i Los Angeles County. Sent på kvällen parkerade Richard den stulna Toyotan på adressen Stanley Avenue. Han bestämde sig för att bryta sig in i ett beige hus med två stora apelsinträd på tomten. Samtliga fönster var låsta, men det fanns en skärmdörr på husets baksida. Richard skar ett hål i den och då kunde han låsa upp dörren från insidan. Han gick sedan tillbaka till bilen och hämtade macheten. Innan han gick in knäböjde han framför huset och bad en bön till Satan. Enligt Philip Carlos bok The Night Stalker sa Richard: "Vid allt som är ondskefullt, jag er ödmjuke tjänare, ber Satan att närvara och ta emot detta offer." Huset som Richard gick in i nu tillhörde paret Kneiding. Dessa var Max Kneiding, 68 år gammal, och Leila Kneiding, 66 år gammal. Max och Leila var high school sweethearts. De hade varit ett par sedan högstadiet och de hade varit gifta i 47 år. Richard rekade huset. Han kunde konstatera att det inte befann sig några andra där och han smög sedan in till det sovande paret. Han ställde sig vid sidan av sängen, såg på de sovande tu och sparkade sedan till sängen medan han skrek: "Upp och hoppa, era jävla idioter!" Båda vaknade omedelbart. Max gjorde stora ögon och Leila skrek. Richard svingade macheten med avsikt att hugga huvudet av Max, men bladet fastnade endast i Max nacke. Han föll blödande till golvet och han bad Richard att sluta. Richard svingade nu macheten mot Leila men missade. Han kände sig plötsligt osäker på om det här verkligen var en så bra idé att döda folk med machete. Så istället plockade han fram sin 22-kalibriga pistol. Han satte pipan mot Max huvud och tryckte av. Klick. Pistolen hade hakat upp sig. Richard blev irriterad och kontrollerade vapnet. Paret fick nu en kort respit att fortsätta be för sina liv. Men så fort pistolen åter var skjutklar satte Richard den mot Max huvud igen och tryckte av. Max Kneiding dog omedelbart. Leila skrek hysteriskt. Richard satte pistolen i hennes ansikte och sköt 3 skott rakt i ansiktet. Leila föll död till golvet. Richard plockade upp macheten igen och började nu hugga besinningslöst i de 2 döda 60-åringarna. Richard plundrade sedan igenom huset och kom över en radio, en videobandspelare, en kamera, armbandsur, ringar och några andra smycken. Han hade haft med sig sin egen radioskanner till huset och kunde nu höra på den hur polisradion rapporterade om högljudda smällar i Glendale. Han tog det som en signal att det var dags att ge sig av. Med värdesakerna i ett örngott över axeln återvände Richard till sin stulna bil och flydde. Men Richard Ramirez kände sig inte alls klar med den här natten den 20 juli 1985. Satan var inte nöjd. Satan krävde fler offer. Richard var tvungen att mörda mer människor. Men resten av natten får ni höra om i del 5 av seriemördarpoddens serie om Richard Ramirez. Om ni gillar seriemördarpodden så kan jag rekommendera Podme. För där kan ni höra seriemördarpodden Premium. 3 extra avsnitt varje månad. Det får ni även tillgång till om ni sponsrar seriemördarpodden på Patreon. På Podme finns också massmördarpodden. Det är min podd där jag gör precis samma sak som jag gör här. Men det handlar om massmord istället. Alltså kriminalfall där mördaren mördar 4 eller fler människor på samma gång. Seriemördarpodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Som sagt, stort tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Tack till David Oskarsson för de här avsnitten om The Night Stalker. Tack till Tripnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune. Kan ni hitta på både Spotify och YouTube. Tack till Dava för ljudsättningen och för att han kan hantera ljudet från min karantänstudio. Tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.